Jag såg i tidningen igår, det stod en liten sån här ruta, Nils Ferlin. Så skriver han så här: två sorters människor finns, de som glömmer och de som minns. Ja, det kanske är så enkelt, jag vet inte. Men jag tänkte lite på det här med minnen. Man kan ju inte leva bakåt och bara leva på minnen, det tror jag inte man ska göra. Man måste leva livet framåt och i nuet. Men jag tror att man kan dra lärdom av minnen. Både goda och mindre goda. Att man tar det med sig och så använder det i riktningen framåt. När Israels folk står på gränsen till Kanaans land, som de skulle få ta del av efter 40 år i öknen, när de hade irrat runt i öknen, så säger inte Mose till dem så här att glöm nu öknen. Tänk aldrig mer på den här ökenvandringen. Utan rikta in er nu bara på framtiden. Nej, i 5 Mosebok kapitel 4 och 5 så är det flera gånger där som orden kom ihåg, minns, glöm inte, lägg på era hjärtan. I 4:23 står det så här: akta er så att ni inte glömmer det förbund som Herren har slutit med er. 4:39. Du ska idag veta och lägga på hjärtat att Herren är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Det finns ingen annan. Du ska hålla hans stadgar och bud. 5:15. Kom ihåg att du var slav i Egypten och att Herren Gud nu har fört dig ut därifrån med stark hand. Och så vidare. Alltså de skulle minnas, men ta med sig minnena in i framtiden. Att inte glömma. Vad har det här med Hebreerbrevet att göra? Jo, jag har läst i Hebreerbrevet gång på gång den senaste tiden. Och det verkar vara precis samma sak där. Att de höll på att glömma. Hebreerbrevet är skrivet till judekristna, alltså judar som hade upptäckt Jesus, sett vem han var, tagit emot honom, börjat vandra med honom. I kapitel 6 så läser vi att de hade fått en stabil undervisning om Jesus. Det står om omvändelse, tro, dop, handpåläggning som ju handlar om anden, evigt liv, dom och så vidare. I kapitel 10 och vers 12, i kapitel 10 vers 32-34 så talas det om lidande som de hade mött, men de hade tagit sig igenom och liksom vandrat vidare. Men så är det som att de hade tappat sugen. De höll på att glömma. De höll på att ledsna. De höll på att förtröttas. Gripas av otålighet och modlöshet. Och det är några saker som jag, när jag satt och tittade, som liksom kom för mig att på något sätt frälsningens storhet höll på att gå förlorad för dem. Det är som de inte riktigt såg det stora som Jesus hade gjort. Det är kapitel 2, 1-4, så står det så här: därför måste vi så mycket mer ta vara på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen. För om redan det ord som gavs genom änglar och stod fast genom varje övertygelse och olydnad fick sitt rättvisa straff, hur ska då vi komma undan om vi inte bryr oss om en sådan frälsning? Så de hade liksom förlorat storheten i frälsningen. Och så får författaren, som vi ju inte vet riktigt vem det är som har skrivit, påminna dem om Jesus storhet. De var ju judar, de visste det här med överste prästen som en gång om året gick in i det allra heligaste med bockar och så tjuras blod för att offra för folkets synder och allt det här. Så får han påminna om att Kristus, han är mycket större än överste prästen i Gamla testamentet. En gång för alla så har han gått in, inte med bockas och tjuras blod, utan med sitt eget blod och offrat det för allas synder. Frälsningens storhet. Det är fullbordat. Det är redan gjort. Det är inte vi som ska göra en massa, utan vi får ta emot det som är gjort. Det verkar också som de höll på att förlora lite av bekännelsen till denne Jesus. När de döptes så var det en bekännelse till Jesus Kristus. Men nu verkar det som att svagheter, brister, jag duger inte, liksom kom före den här bekännelsen. Och så får författaren där vid minst två tillfällen liksom påminna dem om i kapitel 3 och 1 och i 12 och 2. Se på Jesus. Håll blicken fast på honom. Låt inte liksom omständigheterna och era egna brister få komma liksom före så ni inte ser vem han är och vad han har gjort. Och han, i första kapitlet talar han om hur Jesus är större än änglarna. Och i tredje kapitlet om hur Jesus är större än Mose och hela med lagen och detta. Att de inte skulle glömma, kom ihåg. Det verkar också som de liksom hamnar i det här att Gud har säkert glömt mig, glömt oss. Och i 6 och 10 så får han påminna om författaren här att Gud är inte orättvis. Han glömmer inte vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn genom att tjäna de heliga nu som förr. Gud glömmer inte. Han är inte orättvis. Han har inte glömt. Och kanske var det också så att de drog sig liksom tillbaka från gemenskapen. I kapitel 10 så står det: låt oss inte överge våra sammankomster eller gudstjänstgemenskapen. Det översätts på lite olika sätt. Och jag tänkte det, människor är ganska lika i alla tider. Jag känner igen mig själv i det. När är det egentligen man behöver gemenskapen allra bäst? Jo, det är ju när det är jobbigt. Men ofta är det ju precis tvärtom. Att då tänker man liksom, nej, men nu är det så jobbigt så nu stannar jag hemma. Ja, men varför då? Det är ju då jag behöver bli buren utav andra. När allt är bra, då kan jag vara med och bära. Men det så kommer det alltid de där perioderna. När jag behöver bli buren, få känna förbönen från andra och omsorgen från andra. Och det står till och med att de höll på liksom helt avfalla eller tappa liksom gemenskapen med Gud själv. Att avfalla från den levande guden står det i kapitel 3 och 12. Och som påminner författaren av Hebreerbrevet om de här sakerna. om frälsningens storhet, om Jesu fullkomliga offer, om evangeliets förvandlande kraft som de hade fått uppleva. Så är det, kom ihåg, minns, lägg på hjärtat vem ni är i Jesus Kristus. Vad Gud har gjort i era liv, glöm inte. Och så kommer ju då de här orden som jag läste, som jag tror på är på något sätt nästan lite nyckelvers i Hebreerbrevet. Kasta inte bort er frimodighet. Den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få det han har lovat. Frimodighet. Vad kommer den av? Är det oss själva och vår egen förmåga? Jag satt och tänkte lite. Det är ju tre ord egentligen. Fri, modig och het. Fri, alltså befriad utav Jesus Kristus från skuld, skam, människofruktan, vad det är som vill binda oss. Modig, inte i mig själv, men på grund av att jag är förlåten. Jag är renad. Jag är fylld av Guds ande. Världens bästa coach som vi har fått som Guds barn. Paidagogos är ju ett av namnen på anden. Pedagogen, hjälparen. Som man i familjer i antiken anställde för att de skulle liksom coacha barnen och finnas med hela tiden, dagligen, och lära och undervisa och trösta och förmana och allt det här. Anden, han är paidagogos, pedagogen som vi får ha med, som finns med hela tiden. Het, varm. Jag tror att det handlar om Guds kärlek framför allt. Att ha fått uppleva Guds kärlek. Så blir det varmt här inne i hjärtat. Jag har berättat många gånger om den där sommaren när Ingrid och jag, ganska nya, åkte till England, för vi hade hört talas om, eller vi skulle på semester bara, men så hade vi hört talas om en församling i London som det stod en hel del om i tidningar och så. Så jag skulle vilja åka dit. Och på söndag morgonen, så vi kampade någonstans utanför lite på landsbygden, så åker jag in i, mitt i London och utan GPS och alltihop, och lyckas ta mig fram till den här församlingen. Och ja, det var mycket där, det ska jag inte dra, men på eftermiddagen, kvällen, så fick vi vara med på en gudstjänst i en gammal skolaula, hur tråkig som helst. Och jag minns inte att det var något speciellt med lovsången, och jag kommer inte ihåg vad predikan handlade om. Men jag upplevde Guds kärlek. Och det var vid den där gudstjänsten som att det var bara Gud och jag. Och jag bara, ja, lilla jag är älskad utav universums skapare. Och det bara, det var varmt, det blev hett i hjärtat. Det blev en frimodighet. Det här kasta, inte bort. Kasta kan ju vara ett fint ord. Vi tittar på, vad heter han nu? Daniel Ståhl, när han kastar sin diskus och vi tittar hur den går genom luften. Men ordet som används här är mer släng. Alltså ungefär som att slänga sopen. Alltså släng inte bort er frimodighet. Släng inte bort det Jesus har gjort för er, som när ni går till soptunnan. Utan liksom ta vara på det. Kom ihåg, minns. Uthållighet. Ingrid och jag, vi tittar mycket på VM. Och speciellt löpgrenarna gillar både hon och jag att titta på. Så hör man de här kommentatorerna att ja, han är bra i starten. Liksom blixtsnabb i starten. Han är duktig på att liksom hålla tempot hela loppet. Och han eller hon är jättebra i spurten, liksom i finishen, det sista. Och så tänkte jag så här, det kanske är likadant med det kristna livet. Det handlar också om en start. Och en del, de är väldigt, det går snabbt i starten. Andra är liksom sega i starten, men när de har fått upp farten så går det i jämn fart och det liksom händer mycket. Och så finns det de där som är, ja, det liksom spurten är viktigast. Men vi såg någon som liksom missbedömde det hela och bara nästan stappla in i mål för att han liksom hade förbrukat krafterna och fick mjölksyra och det liksom bara, han fick nästan gå in de sista meterna. Och så tänker jag att ja, men så kanske det kan vara ibland med det kristna livet också. Att, ja, det handlar om starten, det handlar om livet, det vi möter. Men det handlar också om att ha kraft, uthållighet ända fram till målet. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Jag vet inte om det är så att när man kommer upp lite i åren så kan det vara lätt att liksom misströsta. Lennart Törn som var här uppe i Rika i somras gav ju någon liten uttryck för det. Att ibland kan jag ligga vaken på natten och tänka att vad blev det av livet? Vad har det betytt? Det kanske är fler som tänker så. Eller kanske vi tittar på den här intervjun med prins Daniel där Carina Bergfeldt intervjuade honom och bland annat så sa hon ungefär så här att har du ångrat någon gång att du att det blev så här med livet? Då sa han så här lite skämtsamt. Ångra att jag fick prinsessan och halva kungariket. Liksom. Det ångrar man väl inte. Och sen, men sen så sa han lite mer allvarligt. Nej, jag är liksom fokuserad på framtiden och nuet. Jag kommer inte ihåg så mycket. Jag glömmer helst det som har varit och det som blev tokigt och så vidare. Ja, vi är olika. Men jag fick ett sånt här vittnesbörd den här sommaren. Jag ska sluta med det. Och det betydde mycket för mig. Det här att vi vet så lite om det vi gör och det vi är med om. Vad det kan betyda. Det var så att vi var nere på kustgården på midsommarfirandet där och det brukar vara lite enkelt så med lite dans kring midsommarstången och lite kaffe efteråt och någon tipspromenad och en liten andakt på kvällen och en gudstjänst sen på midsommardagen. Jag hade väl inte så där stor förväntan egentligen. Men där på midsommarafton så man tittar ju, det var mycket folk av alla de slag. Så var det ett par som jag tänkte, de har jag ju sett. Vad är det för några? Har de varit på något läger eller är de härifrån ön? Eller? Och sen efter ett bra tag och de hörde att mitt namn så kommer de och frågar, är det du som är Conny av? Och då visste jag. Det är ju Håkan och Cecilia. Vi gick ju 3 år tillsammans på missionsskolan. Men vi har inte setts på 40 år ungefär. Så att man ändras ju en del. Han hade stort skägg och lite sådär. så pratar vi liksom nästan hela eftermiddagen och kvällen. Jag kände inte, han var gift redan när vi började skolan och bodde lite utanför stan, så han var med på lektionerna, sen åkte han hem och så att medan vi övriga kanske umgicks mer och man fick mer av varandras liv. Så bara började han berätta så här att ja, jag kommer från Växjö, det visste jag ju. Kalvsvik. Mina föräldrar var inget intresserade av kristen tro. Jag har ingenting med mig hemifrån av det. Men en god vän bjöd mig med på ungdomsläger till kustgården Synoden. Där kände jag att jag ville bli frälst. Så han gav sitt liv till Jesus. Och om det var samma år eller året efter döptes ner på kustgården. Och det var lite nu att liksom komma tillbaka och bara se vad det var någonstans det här hände. Sen hade han en kallelse för mission och kom ut med OM. Och så gick de här åren på skolan och sen åkte de till Pakistan och Indien någon period och Bangladesh i någon period, lite olika sammanhang. Så berättade han så här. I Bangladesh fick jag be med en ung bengalier. Och han växte i sin tro. Efter några år så avskilde vi honom som pastor. Sen åkte de hem till Sverige och nu så undervisar han på någon folkhögskola i Vadstena för blivande präster och också inom församling i Östergötland. Men vi har liksom inte riktigt haft kontakten på de här åren. Så sa jag, det där med mission, har du släppt det? Nej, sa han, det här är spännande. Den här mannen som vi har bar för och avskilde, det har vuxit. Så han är ledare nu för 1000 husförsamlingar i Bangladesh. Och varje termin så ber han mig komma ut 14 dagar. Och då måste jag gå igenom, skriva ner väldigt noga vad det är jag ska tala om. Exakt. Och så trycker de en bok i förväg. Och så när jag kommer så använder de den här boken. Då kommer ledarna, 700-800 på seminariet de här 14 dagarna. Och sen tar de med sig den här undervisningen hem och har det i sin grupp. Så att det når, ja, kanske inte 100 000, men många, många tusen människor. Och jag bara sa, men det är ju otroligt. Ja, det är det, sa han. Han är ingen sån här våldsam världsevangelist, utan väldigt liten enkel man, Håkan. Men ändå liksom väldigt rak och duktig med bibelundervisning. Då tänkte jag så här. De här som var på det här lägret, ledare. Någon kanske tänkte så här, varför är jag ledare här med de här bråkiga ungdomarna som är uppe på nätterna och så vidare. De som stod i disken kanske tänkte, varför lägger jag en hel vecka på att diska här liksom för att de ska kunna åka på läger. Eller i köket eller vad det nu var. Och sen några efter då när Lennart Törn var här så fick vi en pusselbit till. För då hade de börjat prata. Då kom det ett par från Växjö som var här och lyssnade. Ja, där inne var det ju. Den söndagen. Och så hade de börjat prata och så hade de sagt. Ja, de här unga killarna. De hade vi hemma i vårt hem och undervisade om kristen tro. I flera års tid, varje vecka. Så bara tänkte jag, det här är Guds pussel. Vi vet så lite. Kanske de tänkte, varför gör vi det här? Men så är det pusselbitar som liksom pusslas samman. Han har att se helheten. Vi får bidra med vår del. Det här är min gåva. Det här är din gåva. Det här gör jag för Guds rike. Och så är det han som vet resultatet. Så kasta inte bort er frimodighet. Den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. För ännu en kort tid så kommer han som ska komma. Och han ska inte dröja. Men min rättfärdige ska leva av tro. Men drar han sig undan har min själ ingen glädje i honom. Men vi tillhör inte de som drar sig undan och går förlorade. Utan de som tror och vinner sina själar. Amen. Tack Herre för att det är du som är Gud. Och vi får vara dina barn. Som du av nåd ger olika gåvor, uppgifter, kallelser och funktioner. Tack för att du har gett oss också förmågan att minnas. Men vi ber Herre om att kunna minnas på rätt sätt och glömma det som behöver glömmas. Och minnas det som vi behöver minnas. Och påminna oss om vem du är och vad du har gjort. Och vad du förmår Herre. När vi människor ställer oss till ditt förfogande. Amen.